Som Jonas sa här inledningsvis så har vi under kvällsgudstjänsterna gått igenom Nehemja tillsammans den senaste tiden. Och i höstas så gick vi igenom Esra. Och under våren och en bit in på sommaren här nu så har vi gått igenom Nehemja. Och idag så ska vi avsluta serien genom Nehemja när vi ska titta på det sista kapitlet där i. Och rubriken för dagens predikan är andlig reformation. För dagens text handlar just om förändring i samhället och att gå tillbaka till grunden, Guds ord. Men jag tänker att innan vi tittar på dagens predikotext så tänker jag ge en liten sammanfattning av Esra och Nehemja. För de två böckerna hänger ihop med varandra. Så jag har delat upp den här predikan i tre punkter. Där den första punkten är en sammanfattning då av Esra och Nehemja. Och den andra punkten är Guds församling. Då vi kommer se att inte vem som helst fick vara med i Herrens församling. Och den tredje punkten är om problemen i samhället. Då det är fokus på Nehemjas reformer där i samhället och att han tillrättavisar folket för att de inte följde lagen. Så första punkten då, en sammanfattning av Esra och Nehemja. Esra och Nehemja var ju från början en bok. Så det var inte två böcker som det är idag, utan det var en bok från början. Och där står det om de judar som levde i exil eller fångenskap i Babylon. Och de återvände till Jerusalem för att bygga upp templet och stadsmuren igen. Och det är också väldigt stort fokus i de här två böckerna på Guds lag. Och anledningen till varför det judiska folket levde i exil, det var just för att de hade vänt sig bort ifrån Gud och lagen. De tillbad andra gudar och levde inte efter Guds lag, och Guds dom kom över folket. Genom att han sände babylonierna för att ta dem till Babylon och för att sprida ut folket där. Så babylonierna tog med sig folket och de levde i fångenskap där i 70 år. Innan folket började återvända. Och så här står det i Esra kapitel 1, vers 1-4. Detta hände i den persiska kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiska kungen Koresh sinne. Så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld, gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Så Gud påverkade den persiska kungen Koresh sinne för att judarna skulle få återvända till Jerusalem och bygga upp templet igen. För att det som var sagt genom profeten Jeremia skulle uppfyllas. Gud är trofast och han är barmhärtig. Trots att folket hade vänt sig bort ifrån honom, gång på gång, så stod han fast vid sitt ord och lät folket återvända och bygga upp templet igen. Och i Esra så står det detaljerat hur många det var som återvände. De byggde ett altare och offertjänsten började på nytt och grunden började läggas för templet. Och i slutet av kapitel 3 så står det att en del grät högt när de såg grunden för templet läggas. Och många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Men allt var inte frid och fröjd. När bygget väl var igång kom motståndarna och bygget stoppades. Följ med till Esra kapitel 4 så läser vi vers 1-5. står det så här. När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som återvänt från fångenskapen höll på att bygga ett hus, höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och huvudmännen för familjerna och sa till dem: vi vill bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud precis som ni. Vi har offrat åt honom ända sedan kung Esarhaddon av Assyrien lät föra oss hit. Men Zerubabel och Jeshua och de andra huvudmännen för Israels familjer sa till dem: ni får inte bygga ett hus åt vår Gud tillsammans med oss. Vi ska själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som kung Koresh av Persien har befallt oss. Men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och hindrade deras planer så länge kung Koresh av Persien levde. Och sedan ända till dess att kung Dariavesh av Persien började regera. Dessa motståndare som det står om här i texten var ursprungligen inte israeliter eller judar, utan de tillhörde andra folk som kungen av Assyrien hade fört till Israel för att de skulle bosätta sig där efter att Israel och Samarien hade fallit. Och det står om dem i Andra Kungaboken kapitel 17, vers 29, att varje folk gjorde sig sin egen gud och ställde upp den i det offerhöjdshus som samarierna hade byggt. Varje folk för sig i de städer där de bodde. Så dessa motståndarna var varken judar eller tillbad endast Herren, utan de hade sina avgudar som de tillbad också. Och eftersom de inte fick vara med och bygga på templet lejde de män som motarbetade dem och hindrade bygget från att fortsätta. Och de skrev brev till kungen för att få kungen att stoppa bygget, vilket han också gjorde. Men bygget återupptogs under den persiska kungen Dariavers andra regeringsår. Sedan står det om Esra som tillsammans med en ny grupp judar återvänder till Jerusalem för att lära ut Guds lag för folket där igen. Och det står om Esra i kapitel 7, vers 10, att han hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Sedan kommer vi till boken Nehemja. Och här har vi fått höra om just Nehemja och att han leder projektet för att bygga upp muren igen. Så ni kan slå upp kapitel 1 i Nehemja och så läser vi vers 1-11. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susasborg att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och om Jerusalem. De sa till mig: de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa: o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid de bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. De är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. I månaden Kislev bad Nehemja denna bönen och cirka 4 månader senare beger han sig till Jerusalem. Han beger sig dit för att undersöka den nedrivna muren och för att sätta igång med bygget av den nya muren. Men precis som vid bygget av templet så mötte de motstånd och svårigheter på vägen. Men efter endast 52 dagar stod muren färdigbyggd. Det står i kapitel 6, vers 16 att när alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta var vår Guds verk. Det kan verka orimligt först när man hör att muren så färdigbyggd efter bara 52 dagar efter att de började bygga. Men när Gud är med kan det som verkar omöjligt bli möjligt. Ingenting är omöjligt för Gud. Och Gud var verkligen med sitt folk när de byggde muren. Och välsignade det. Han var med dem genom deras svårigheter och ledde sitt folk genom det. Och några dagar efter att muren stod färdigbyggd högläses lagen för judarna och de firade lövhyddohögtiden och till slut invigdes muren. Så detta var en liten sammanfattning av det vi hittills har gått igenom genom Esra och Nehemja. Så låt oss nu gå till dagens predikotext i kapitel 13. Och så har vi kommit till den andra punkten. Guds församling. Så när vi nu tittar på dagens text, det sista kapitlet i Nehemja, ser vi efter allt som tidigare har hänt i Esra och Nehemja att det fanns mycket kvar att göra. Vi läser återigen i vers 1-3. Den dagen läste man ur Moses bok för folket. Där fann man skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling. För de hade inte mött Israels barn med mat och dryck, utan hade lejt Biliam mot dem för att förbanna dem. Men vår Gud vände förbannelsen till välsignelse. När de hade hört lagen avskilde de alla främlingar från Israel. Ingen ammonit eller moabit skulle få komma in i Guds församling. Varför? I vers 2 refereras det till 5 Moseboken kapitel 23, vers 3. Så jag läser den texten fram till vers 6. Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i 10:e led ska någonsin komma in i Herrens församling. Eftersom de inte mötte er med mat och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten. Och därför att de mot dig lejde Biliam, Beors son, från Petor i Aram Naharaim för att han skulle förbanna dig. Men Herren din Gud ville inte lyssna på Biliam, utan Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskade dig. Du ska aldrig någonsin fråga efter deras välfärd och lycka. Alltså för att de inte hade mött israeliterna med mat och dryck på vägen när de var på väg till det förlovade landet. Och för att de hade sänt Biliam till att förbanna israeliterna, så skulle de inte få vara del i Herrens församling. De flesta här känner säkert igen berättelsen om Biliam och om hans åsna som vid ett tillfälle talade. Biliam var en hednisk profet. Och den moabitiske kungen Balak skickade sändebud till Biliam för att be honom följa med dem så att han kunde förbanna israeliterna. Och Gud sa först till Biliam att han inte skulle gå med dem och förbanna israeliterna, för de var ett välsignat folk. Men när Balak sände nya sändebud till Biliam så sa Gud till honom att följa med dem, men han skulle endast göra det som Gud hade sagt till honom att göra. Och för att sammanfatta det hela så kom han till slut till kung Balak Och Balak trodde att Biljam kom för att förbanna israeliterna. Men istället för att förbanna så välsignade han dem. Så på grund av ammoniternas och moabiternas synd fick de inte vara del av Herrens församling. Vem som helst fick alltså inte vara med i församlingen. Gud hade utvalt judarna till att vara sitt egendomsfolk, Guds heliga, avskilda från världen. Och andra folk kunde bli del av judarnas folk om de gjorde det som Gud hade befallt. Men inte alla fick det. Gud var väldigt noga med vilka som fick och inte fick vara med. Så är det ju även idag. Kyrkan räknas idag som Guds folk. Och inte alla är en del av kyrkan, Kristi kropp. För att bli del av kyrkan eller Kristi kropp måste man vara på nytt född. Man måste tro på Jesus och omvända sig från sina synder. Och när det kommer till medlemskap i en lokal församling så finns ju olika krav i olika församlingar för att få bli del av församlingen. Och för att bli del av vår församling så måste man bland annat vara döpt. Dopet är en del av missionsbefallningen. Och när vi läser i Nya testamentet så ser vi att dopet är väldigt viktigt för de kristna. Även om inte dopet är frälsande i sig så är det ändå viktigt. För det är en befallning från Gud själv. Och det visar på en inre verklighet som redan har skett på insidan vid pånyttfödelsen. Att vi har dött och uppstått med Kristus och att vi har blivit ett med honom. Så det finns vissa krav för att få vara med i Herrens församling. Och den lokala församlingen är inte våran församling i första hand, utan Guds församling. Och vi har vår församling på hans villkor, inte våra egna. Därför kan vi inte heller låta vem som helst få bli del av församlingen. För församlingen ska inte se ut som resten av världen. Och vi, liksom judarna under det gamla förbundet, är Guds heliga. Helig kan definieras på olika sätt. Och ett av de sätten det är att vara avskild för eller åt någon eller något. Så när Bibeln talar om oss som Guds heliga betyder det att vi ska leva avskilda för Gud, för vi tillhör honom. Det innebär inte att vi inte ska leva i världen och att vi ska bosätta oss så långt borta från samhället som möjligt eller ha vårt egna samhälle som amishfolket eller att vi ska leva i kloster. Utan när Bibeln talar om oss som Guds heliga innebär det att vi inte ska leva som resten av världen. Vi ska leva annorlunda. För vi tillhör Gud. Därför har vi också församlingsdisciplin i vår församling för att skydda församlingen. Och detta är en praxis som tyvärr inte är vanligt längre i dagens församlingar. För många tycker att det är dömande och folk kan bli sårade och så vidare av en sån grej. Men kära vänner, församlingsdisciplin är absolut nödvändigt i en församling. Det handlar trots allt om att skydda församlingen från falska bröder och systrar och för att varna dem som vägrar att omvända sig från sina synder. Det är av kärlek som vi praktiserar församlingsdisciplin. Inte för att vi vill se duktiga ut i jämförelse med andra, utan för att vi vill att de som har kommit in i församlingen ska omvända sig från sina synder. Och för att församlingen inte ska ta skada eller splittras. Så församlingsdisciplin är viktigt och nödvändigt i en församling. Låt oss nu gå till den tredje punkten. Problemen i samhället. Som jag sa i början så fanns det mycket kvar att göra där i samhället. Och i vers 4-5 står det att prästen Eliashib hade inrett ett stort rum åt sin släkting Tobia i templet. Åt Tobia, som inte bara var en ammonit, som inte var tillåtna att vara del av Herrens församling, utan även en känd fiende till folket. Han var en av dem som försökte hindra bygget av muren. Åt honom hade prästen Eliashib inrett ett rum åt i templet. Och ni kan säkert tänka er Nehemjas reaktion när han fick reda på detta. Nehemja var inte i Jerusalem vid den tidpunkten när det hände. Men när han återvände fick han reda på detta. Och tog såklart mycket illa vid sig. Och han befallde att allt Tobia hade som han ägde där skulle kastas ut. Och Tobia fick inte vara kvar där längre. Och tänk er att en präst som hade som tjänst att sköta allting i templet. Med alla offer som skulle offras och så vidare. Hade varnat Gud och hans hus på detta sätt. Och att han tog bort viktiga föremål som behövdes i templet för offertjänsten. Det tog han bort och lät en ammonit och en fiende till folket flytta in där. Och när jag läser här om när Nehemja kommer dit och befaller att allt Tobia ägde i templet skulle kastas ut. Och när han drivs ut därifrån så tänker jag på berättelsen om Jesus på tempelplatsen. När han kommer dit och när han ser när folk säljer djur och växlar pengar på tempelplatsen. Följ med till Johannes evangeliet kapitel 2. Så läser vi där vers 13-17. Johannes evangeliet kapitel 2, vers 13-17. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord och till duvförsäljarna sa han: ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det är så skrivet: brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Tempelplatsen var ingen plats för att sälja eller att göra affärer på. Och ingen plats som man skulle bo i, utan templet var en plats för tillbedjan. Templet är heligt. Gud är inte bara noga med att vi ska tillbe honom, utan även hur vi ska tillbe honom. Och därför så finns allt sådant nedskrivet i detalj i Gamla testamentet hur judarna skulle tillbe. För att judarna inte skulle tillbe på samma sätt som hedningarna gjorde. Och Guds tempel var heligt. Där kunde man inte göra vad som helst och vem som helst fick inte heller befinna sig där. Och vi läste tidigare att varken ammoniter eller moabiter fick vara med i Herrens församling. Och därmed fick de inte heller vara vid templet. Och i vers 10-14 i Nehemja så står det om att leviterna inte fick sin andel som de skulle ha av folket så att de kunde tjäna i templet och leda folket i tillbedjan. Vi läser vers 10-14. Jag fick också veta att man inte hade gett leviterna deras andel. Leviterna och sångarna hade därför återvänt var och en till sina åkrar istället för att sköta sin tjänst. Jag förebrådde föreståndarna och sa: varför har Guds hus blivit försummat? Jag hämtade tillbaka dem och lät dem inställa sig på sina platser. Hela Juda förde fram sitt tionde av säd, vin och olja till förrådshusen. Jag satte prästen Kelemja och Sadok, den skriftlärde, och Pedaja, en av leviterna, till förvaltare över förrådshusen och gav dem som hjälp Hanan, son till Sakur, son till Matanja. För dessa betraktades som pålitliga och de skulle nu ha hand om utdelningen och sina bröder. Tänk därför på mig, min Gud, och utplåna inte vad jag av kärlek har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där. Leviterna var annorlunda jämfört med de övriga stammarna i Israel. De hade inget eget landområde, så de levde utspridda i de olika stammarna för att leda folket i tillbedjan på varje ort. Och eftersom de inte hade fått sin andel av folket hade de återvänt till sina åkrar för att jobba som de övriga judarna. Och detta hindrade dem från deras levitiska tjänst. Folket följde inte heller sabbatsbudet som de skulle hålla. Från vers 15 så står det: vid samma tid såg jag i Juda hur man trampade vinpressarna på sabbaten och tog hem säd som man lastade på åsnor. Likaså vin, druvor och fikon och allt möjligt som kunde bäras och förde det till Jerusalem på sabbatsdagen. Jag varnade dem när de sålde sina varor. Tyrierna som visades där förde in fisk och alla slags varor och sålde dem på sabbaten till judarna och i Jerusalem. Då förebrådde jag stormännen i Juda och sa till dem: hur kan ni handla så illa och vanhelga sabbatsdagen? Var det inte för att era fäder gjorde sånt som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad? Och nu drar ni ännu mer vrede över Israel genom att vanhelga sabbaten. Så snart det började bli mörkt i Jerusalems portar före sabbaten befallde jag att man skulle stänga portarna och att de inte skulle öppnas förrän efter sabbaten. Jag ställde några av mina tjänare på vakt vid portarna för att inga varor skulle kunna föras in på sabbatsdagen. Då stannade köpmän och försäljare av alla slags varor utanför Jerusalem över natten. Och det både en och två gånger. Men jag varnade dem och sa till dem: varför övernattar ni framför muren? Om ni gör så en gång till ska jag låta min hand straffa er. Från den dagen kom de inte mer på sabbaten. Jag befallde leviterna att de skulle rena sig och komma för att hålla vakt vid portarna så att sabbaten kunde hållas helig. Tänk också därför på mig, min Gud, och förbarma dig över mig efter din stora godhet. Sabbatsbudet var viktigt att hålla. På 6 dagar skulle folket utföra sitt arbete och på den 7:e dagen skulle de vila. Och bröt de mot sabbatsbudet skulle man straffas med döden enligt lagen. Så viktig var sabbaten. Och sabbaten var inte bara en dag för folket att vila på, utan det var ett tecken på förbundet mellan Gud och israeliterna. Och det kopplas även till skapelsen. Gud skapade världen på 6 dagar och vilade på den 7:e dagen och gjorde det till en helig dag. På samma sätt skulle även hans folk vila från sitt arbete och alla sysslor. Och på den sjunde dagen var som ett tecken på förbundet med Gud. Och sabbaten är även viktig för oss idag, tänker jag. Det är viktigt att vi har en särskild dag då vi kommer samman som församling för att tillbe Gud genom bön och lovsång och för att lyssna till Guds ord. Och för att kunna bygga upp varandra som församling. Den sista delen av texten handlar om blandäktenskap. Vissa judar hade beblandat sig med andra folk genom att man gifte bort sina söner och döttrar till andra folk. Och detta var strängt förbjudet enligt lagen. Så Nehemja tillrättavisade folket för detta. Men varför, kan man undra då, varför är det så farligt om man gifter sig med andra folk? Varför var detta så farligt? Jo, faran med det hade varit att om man hade gift sig med andra folk hade de kunnat börja tillbe främmande gudar och ta åt sig andra religioner som de praktiserade. Och det var något som hade hänt tidigare i folket. Nehemja nämner bland annat kung Salomo som exempel. I 1 Kungaboken 11, vers 3 står det att han hade 700 hustrur av förstlig rang och 300 bihustrur. Det var inte lite det. Och dessa kvinnor förledde hans hjärta, står det. Till och med alltså Salomo som var så vis och som det började så bra för, även han förleddes och började tillbe främmande gudar för att dessa kvinnor förledde honom. För att de tillhörde andra folk. Han byggde offerhöjder åt andra gudar och Gud blev vred på honom för att han hade vänt sig bort ifrån Herren. Och därför är det även viktigt för oss idag att tänka på vem vi gifter oss med. Vi hörde för inte så länge sedan en predikan där detta nämndes. Men jag tycker det är värt att nämna det igen. Hur skulle det se ut i ett äktenskap om man gifter sig med någon som inte delar samma värderingar eller samma tro och om man inte är överens om hur man ska uppfostra sina barn? Hur skulle det se ut då? Det skulle ju inte fungera. Så för alla oss som inte är gifta nu, och nu talar jag även till mig själv, tänk noga på vem du gifter dig med. Gifter du dig med någon som praktiserar en annan religion eller som säger sig inte tro på någonting alls, så finns ju risken med det att även du dras med i detta. Det förhållandet skulle inte fungera. Så för att runda av här nu så vill jag bara säga någonting som jag har tänkt på när jag läste igenom Esra och Nehemja. Och det är att Gud är verkligen så barmhärtig och nådig mot sitt folk. Trots att folket hade vänt sig bort ifrån Gud gång på gång på gång, så var Gud trots det nådig och barmhärtig mot dem. Han lät folket återvända från fångenskapen för att bygga upp templet och muren igen. För det är Guds vilja att hans folk vänder åter till honom och får det rätt ställt med honom. Så min fråga till er är idag, har du det rätt ställt med Gud? Har du omvänt dig från dina synder? Tror du på Jesus Kristus och att han dog för dig i ditt ställe på korset för dina synder och att han uppstod igen på den tredje dagen? Om du inte har gjort det, så vänta inte. Dröj inte med det. Nu är frälsningens dag, säger Guds ord. Låt oss be tillsammans. Fader, jag tackar dig för din stora godhet och nåd mot oss. Tack för att du är sen till vrede men rik på nåd och barmhärtighet. Och trots att vi vänder oss bort ifrån dig ibland och syndar mot dig, så är du ändå nådig och barmhärtig mot oss och förlåter oss när vi bekänner våra synder. Jag tackar dig för det, Fader. Och jag ber, Fader, att du ska ge oss en längtan att få lära känna dig mer. Led oss genom allt som vi går igenom, alla svårigheter, precis som ditt folk gjorde här i Esra och Nehemja. Så ber jag att du ska leda oss precis som dem, Fader. Och hjälp oss att fästa vår blick på dig och att leva för dig, Fader. I Jesu namn. Amen.